Välkomna till podden Gammelgrav. Jag, Sara Sönnefelt, sitter här igen med Erik Nilshammar.
Hej.
Hej. Hansebacken heter en berättelse som handlar om en person som är rädd för tjuvar. Och därför sätter han upp en kamera för att se vad som händer på natten. Har du någon kamera uppsatt?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Varför inte det?
Därför att jag är inte säker på att jag vill se allt som händer runt mitt hus.
Hansebacken, Erik. Mm. Vad är det för plats?
Det är en plats som ligger här i Fäla där vi befinner oss nu. Det är en väldigt gammal plats faktiskt som det finns i skriftliga källor sedan långt tillbaks.
Hur har den använts? Vet man det?
Man vet väl inte exakt, men somliga påstår ju att det har varit en tingsplats där under gångna tider.
Där man alltså har dömt människor och utfärdat straff?
Ja, man har dömt människor i olika mål. Men det hände ju mycket även på den tiden som man var tvungen att komma till rätta med och dra till doms och utfästa bestraffningar och så vidare.
Mm. Är den här platsen utmärkt på något vis? Finns det några lämningar?
Det ska ju finnas lite lämningar, men det är ju definitivt inte någon plats som det är skyltat till. Och vi kanske ska låta det vara på det sättet.
Hansebacken. Egentligen hade jag inte varit så intresserad av att skaffa övervakningskamera. Jag tyckte inte att det behövdes. Jag bodde ju på landet. Man kunde lämna dörren olåst om man ville. Men försäljaren hade varit påstridig och kommit med alla tänkbara argument för ett köp. Smugit in bisatser om östeuropeiska stöldligor och narkomaner. Och hela tiden försäkrat att jag inte hade någonting att oroa mig för om jag satsade på det han hade att sälja. Det är en trygghet att ha ett välfungerande säkerhetssystem i sitt hem. Du vill väl känna dig trygg? Jag är trygg, hade jag lugnt meddelat. Men han var påstridig och fortsatte. Det räcker med ett enda avbrutet inbrottsförsök för att du ska tjäna igen det du betalat och mer det till. Ja, det är nog ingen större risk för inbrott här. Vår bevakningskamera har en ny hyperkänslig lins som inte missar någonting. Ja, här finns nog inte mycket att registrera, hade jag lugnt svarat. Till slut verkar det ändå som om försäljaren insåg att han inte skulle lyckas sälja på mig något säkerhetssystem. Men han var inte speciellt ledsen för det. Han var väl van. Verkade nästan andas ut när hans säljpitch var till ända. Istället berömde han mig för hur fint jag bodde och tittade sedan intresserat ut genom fönstret. Och nära till skogen och älven har du. Ja, det är en fin tomt. Vad är det som ligger där borta? Sa han sedan och pekade mot skogsdungen som vette mot baksidan. Det är Hansebacken, en gammal allmänning. Vet du någonting om den platsen? Sa han oväntat intresserad. Jag tror det är ett fornminne. Det låg en tingsplats där för väldigt länge sedan. Tingsplats, säger du, sa han och rynkade plötsligt pannan som om han blivit bekymrad för någonting. På gamla tingsplatser vet man inte vad som väntar. Det vet jag inget om, sa jag lite förvånat. Nej, du gör nog inte det, sa han kryptiskt. Man kan aldrig säkert veta vad det är som rör sig kring sådana ställen. Jag kanske inte vill veta det, sa jag och skrattade och tänkte att det var väl ett sista tappert försök från hans sida att få till ett köp. Försäljaren tittade allvarligt på mig, som om jag sagt någonting som man inte skulle skoja om. Sedan sa han: "Nej, ibland är det bättre att inget veta." Hans sista ord fick mig faktiskt att fundera lite, även om jag inte lät honom märka det. Jag hade aldrig tänkt på det tidigare. Den snåriga allmänningen, fornminnesmärkt och bortglömd. Det hade känts bra att det aldrig skulle komma att byggas någonting på den sidan. Vägen ner till älven skulle förbli fri. Men det hade aldrig förespeglat mig att det skulle kunna komma någonting ovälkommet från det hållet. Med lite fantasi kunde jag nu med ens mycket väl tänka mig att det var den vägen den östeuropeiska stöldligan skulle komma smygande. Den igenväxta dungen verkade plötsligt hotfull. Det var väl försäljarens taktik att så ett frö till otrygghet. Men han hade sett så annorlunda ut när han började fråga om allmänningen. Som om det varit något annat än stöldligor han menat. Som om han krupit ur sin försäljarrock och berättat någonting som låg långt utanför manualen. Veckorna gick och jag höll så smått på att glömma allt vad som hade med inbrottslarm och bevakningskameror att göra. Veckorna gick och jag höll så smått på att glömma allt vad som hade med inbrottslarm och bevakningskameror att göra. Men försäljaren måste ha gjort ett gott arbete. För snart hade några av grannarna installerat systemet. Sedan några bekanta och ju fler av mina vänner som gjorde detsamma, desto osäkrare blev jag. När det sedan rapporterades om en rad inbrott i sommarstugor i närheten kände jag att det kanske var bäst att gardera sig. Hur skulle det se ut om jag struntade i att skaffa larm och kamera och sedan blev utsatt för ett inbrott, kanske som den enda på gatan? Montören från säkerhetsfirman var snart på plats och efter en halv dags arbete hade jag fått allt på plats. Om någon försökte bryta sig in skulle larmet gå. Om någonting passerade kameraögat skulle jag få en notis på mobilen. Jag kunde sedan se vad som var i görningen i realtid. Oavsett var jag befann mig. Allt blev dessutom inspelat. Säkerhetssystemet var kopplat till ett vaktbolag, så om man misstänkte att det var ett inbrott i görningen kunde man omedelbart slå larm. Det kändes tryggt. Nu var huset säkrat och flanken mot Hansebacken täckt. Till och med när det var mörkt. Kameran på baksidan observerade allt som hände i knutlampans sken och lampan tändes vid minsta rörelse. Om någon kom smygande på baksidan skulle den inte kunna komma nära huset utan att lampan tändes, kameran började filma och jag blev varskodd. Nu kände jag mig trygg, nästan förväntansfull. Till en början steg pulsen ordentligt varje gång jag fick en notis. Men jag kunde snart lugna mig. Larmen från kameraögat hade alltid sin naturliga förklaring. Varje gång en ekorre eller ett rådjur aktiverade systemet studerade jag dem fascinerat. Utan kameran hade djurlivet runt mitt hem fortgått som vanligt, helt utan min vetskap. Nu visste jag allt om småfåglarnas och gnagarnas vardagsliv utan att jag bett om det. Jag tänkte på försäljaren och funderade på om det var så han menat när han sa att det ibland var bättre att inget veta. Han kanske själv bodde naturnära och upplevt att kamerans registrering av djurlivet blivit en störning. Hösten kom och det blev allt mörkare på kvällarna. Jag eldade i braskaminen, tittade på film och vistades nästan aldrig utanför huset. Det verkade som om även djuren dragit sig undan för notiserna från kameraövervakningen hade nästan upphört. Veckorna gick utan att jag tänkte så mycket på vare sig stöldligor från Östeuropa eller mitt säkerhetssystem. Så en kväll när jag skulle gå och lägga mig hörde jag någonting från baksidan av huset. Nästan samtidigt larmade appen. Jag tog snabbt fram mobilen för att se vad det var som fört oväsen och väckt systemet, men kunde inte se någonting på skärmen. Kanske var det en fågel som flugit in i väggen och sedan flaxat vidare. Jag spolade tillbaka för att se om kameran fångat det, men där fanns ingenting. Försiktigt smög jag mot altandörren och kikade ut mot knutlampan. Den var släckt. Kanske var den trasig. Jag satte på mig stövlarna och traskade ut. Då tändes lampan och det plingade till i mobilen. Både lampan och kameran fungerade således. Men vad var det som knackat i väggen? Jag stod där en stund och studerade fasaden, men allt såg ut som vanligt. Ljudet måste ha kommit från vägen. Jag andades ut den klara, kalla luften så att moln bildades. Allt var stilla och det matta skenet från lampan spred sig i en cirkel i den djupfrysta gräsmattan. Utanför djurkäglans räckvidd, bort mot den gamla allmänningen, rådde ett kompakt mörker. Där borta skulle nog alla stöldligor i hela Östeuropa kunna stå utan att jag såg dem. Den tanken skrämde mig. För ett ögonblick var jag säker på att det fanns någonting där ute. Det blev Lucia och jag hade klivit upp lite tidigare för att se livesändningen som brukade visas på SVT. Jag hade alltid tyckt om Lucia-morgonen. Det var en fin och värdig högtid. Vacker körsång, vita särkar och ljus. Jag satt nedsjunken i fåtöljen i vardagsrummet, drack te och njöt av Lucia-tåget på storbildsskärmen. De klara sångerna ljöd. Då hörde jag det igen. Ljudet av att något slogs mot ytterväggen på baksidan. Jag tittade ut genom fönstret, men där var det kolmörkt. Ljuset inifrån spred sig bara några meter ut på baksidan. Jag plockade fram mobilen och tittade genom kameraögat. Inte för att det gjorde någon skillnad. Bilden var nästan svart. Jag skulle precis lägga bort den och sätta mig igen då jag uppfattade en rörelse på skärmen. Som om någonting ändå fanns där. Men hur var det möjligt? Det var ju alldeles intill knutlampan. Varför hade inte ljuset slagits på? Jag stirrade intensivt på mobilskärmen och tyckte mig för ett ögonblick se konturen av en gestalt. Jag tittade åter ut genom fönstret. Ingenting syntes. Jag ruskade på huvudet och tänkte att jag var sömnig och att det var de vita Lucia-särkarna som legat kvar på näthinnan och skapat bilden av gestalten. När det ljusnat lite gick jag ut och kontrollerade att lampan fungerade, vilket den också gjorde. Den decimetertjocka snölagret som kommit tidigare under veckan låg kvar. Ett vitt täcke hade dragits över plantor och bärbuskar. Trädgården hade gått i ide. Jag skulle precis gå tillbaka in då jag noterade ett spår. Det ringlade sig från hansebacken fram mot huset. Där hade något stått och trampat innan det återvänt samma väg igen. Jag synade spåret. Det såg ut att vara gjort av en människa om man såg till storleken. Men snön var så lös att det inte lämnat några tydliga avtryck. Kanske var det ett stort djur. Jag tänkte på det jag tyckt mig se genom kameraöga tidigare på morgonen. Det borde ha varit ungefär där som spåret vände. Dagarna gick, men jag kunde inte släppa det som skett. Vad var det som smugit fram från skogen och tittat in genom fönstret utan att aktivera knutlampan? Och vad var det som jag skymtat genom kameralinsen? Jag funderade mer och mer på det som försäljaren sagt om gamla tingsplatser. Vad hade han menat? Dagarna gick, men jag kunde inte släppa det. Till slut var jag tvungen att ringa försäljaren. Han svarade glatt och frågade sedan om jag var nöjd med investeringen, om jag kanske till och med ville bygga ut systemet. Jag ljög och sa att jag var väldigt nöjd och att han gärna fick komma för att diskutera det. Det tog inte många dagar innan han återstod i mitt hus och entusiastiskt pekade och visade hur en uppgradering skulle te sig. Var fler kameror skulle kunna utplaceras och vilka andra funktioner som skulle bli tillgängliga. Jag nickade och höll med, men var till slut tvungen att komma med min egentliga fråga. Vad menade du med att det ibland är bättre att inget veta? Varför frågar du? Sa han och kom för en stund av sig. Jag såg något genom kameraögat. En gestalt. Men knutlampan tändes inte, precis som om den inte kunde registrera det. Efteråt hittade jag fotspår. Något stod utanför fönstret och tittade på mig. Jag tänkte att du kanske... Sedan tystnade jag och ångrade mig ens att jag frågat. Nu skulle han väl triumferande säga att jag verkligen behövde uppgradera systemet för att vara riktigt säker. Men försäljaren stod bara tyst och såg bekymrat på mig. Hans blick flackade ut genom fönstret och bort mot Hansebacken. Han tog ett djupt andetag, ungefär som om han övervägde om han skulle berätta eller hålla tyst. Så suckade han och började till slut att tala. På vissa ställen rör det sig annat än vad man kan förvänta sig. Är du synsk? Nej, sa jag tveksamt, eftersom jag knappt visste vad det betydde. Den här nya sortens kameralins som du skaffat har en benägenhet att fånga upp sådant som ögat inte ser. Precis som människor som är synska upplever saker som andra inte kan uppfatta. I mörkret menar du? Som en mörkerkamera? Jag brukar inte vilja oroa människor. Vare sig de sett saker med egna ögon eller som du genom kameralinsen. Jag brukar säga att det kan vara reflexer som ger synvillor eller att det beror på datafel. Men ofta är det inte så enkelt. Hur är du då? Sa jag förbryllat. Vi har det framför våra ögon, men vi är blinda. Det krävs ett speciellt sinne för att vara synsk, för att se. Kameran är egentligen också blind. Den registrerar det inte, spelar inte in. Men genom den nya linsen så ser man det likväl. Men vad ser man? De från den andra sidan. Driver du med mig? Nej, sa försäljaren och gick bort till fönstret. En gammal tingsplats är inget att leka med. När mänsklig lag drar sig undan kommer alltid annan lag i dess ställe. Och det är sällan av godo. Om jag vore du så skulle jag rikta ner kameran så att den inte tar upp så mycket av trädgården. Rikta den ut mot vägen istället, eller vart som helst. Det som finns där borta i skogen ska du inte låtsas om. Det ska du bara låta vara. Om det förstår att du ser så kommer... Han tvekade. Sedan fortsatte han. Då är du lovligt byte. Om du bjuder in det i ditt hus så kan vad som helst hända. Vilket det? Rikta kameran åt ett annat håll, sa han kort. Sedan försvann han ut genom dörren. Han förstod nog att detta var min verkliga och enda fråga. Jag tittade fundersamt ut genom fönstret, bort mot skogsbrynet medan skymningen började falla. Dunklet sipprade hotfullt ut från skogen, över trädgården och fram till huset. Med ens blev den beskedliga allmänningen mer skrämmande än någonsin. Sakta, sakta sveptes växtligheten in i skymningsdunklet och bildade till slut en hotfull vägg. Jag hade aldrig i mitt liv varit mörkrädd, men nu var jag det. Samtidigt funderade jag på om det ändå inte kunde vara försäljarens metoder. Ju räddare jag blev, desto mer skulle han kunna sälja. Kanske hade han manipulerat tekniken. Kanske hade han satt i system att låta någon smyga runt i grannskapet för att skrämmas. Jag gick ut till övervakningskameran, men istället för att rikta ner kameran så vred jag upp den så att den blickade bort mot skogsbrynet. Om det fanns något där ville jag se det. Inte vända bort blicken. Inte låta mig luras eller skrämmas. Dagarna gick och det närmade sig jul. Varje kväll satt jag och studerade mobilskärmen och spejade ut i mörkret genom kameralinsen, men ingenting hände. Jag började tro att allting var inbillning, att försäljaren bara hade drivit med mig. Pratet om att kameralinsen skulle göra mig synsk, att det bodde något på Hansebacken. Jag grämde mig för att jag varit så lättlurad. Hur hade jag kunnat låta mig skrämma så enkelt? Från första början hade jag varit lugn och trygg utan någon kamera. Som allt det här hade utvecklat sig så hade jag bara fått bekymmer av mitt säkerhetssystem. Jag hade blivit helt fixerad och ägnade nu all min tid till att speja genom linsen. Att stint blicka in i den dunkla skymningen. Det blev julafton och jag hade tidigt bänkat mig med min whisky vid storbildsskärmen för att ta del av julfirandet i SVT. Julvärden tände ljuset och sa någonting fridfullt om julaftonens magi. Men den rätta stämningen ville ändå inte infinna sig. Allt eftersom skymningen sänkt sig under eftermiddagen hade min blick allt oftare letat sig ut genom fönstret. Säkerhetssystemet hade kostat mig åtskilliga tusen och sedan hade försäljaren lyckats få mig att tro att jag kunde se skogens troll genom hans kameralins. Han måste skratta sig genom hela sin julafton medan jag satt här ensam med min värdelösa utrustning. Hur än julaftonsvärden försökte så ville inte någon julefrid infinna sig i mitt sinne. Jag drack ur glaset och gick sedan bort till fönstret och stirrade ut. I samma stund slogs knutlampan på. Det bleka skenet spred sig ut över trädgården innan det mötte en kompakt vägg av mörker. Vad var det som aktiverat den? Jag kunde inte se att någonting hade rört sig i snön. Jag stirrade ut mot trädgården. Snötäcket bredde gnistrande ut sig innan det slukades av nattens svärta. Men där! Där ljuset var på väg att dö såg jag det. Spår. Något hade kommit från skogen och stått där och tittat på mig. Var det försäljarens hantlangare på självaste julafton? Jag kände hur ilskan vällde upp inom mig och sprang ut i hallen, satte på mig en jacka och stoppade fötterna i stövlarna. Sedan greppade jag vedyxan och ficklampan och smög ut genom ytterdörren. På gatan var det lugnt. Ljusen lyste fridfullt i fönstren hos grannarna. Men på Hansebacken skulle ta mig fan inte den som stått och tittat på mig få någon frid. Snabbt hastade jag runt hörnet. Nu skulle jag ta den jäveln med överraskning. Jag smög längs husgaven fram mot den upplysta knuten och kastade mig sedan fram och började pulsa över den snötäckta gräsmattan. Bort mot spåret, bort mot mörkret. Han kunde inte ha kommit långt. Det var ju kolsvart där framme och jag hade ficklampa, men än fick den vänta. Snön gjorde att mitt utfall var nästan ljudlöst och jag ville inte låta ficklampan förvarna inkräktaren. Precis när jag nått fram till spåret, precis där ljuset bakom mig inte orkade lysa längre, slog jag på ficklampan. Ljuskäglan fick snön att gnistra. Spåret löpte framför mig in mellan granarna i skogen. Nu skulle jag ta honom. Spåren i snön skulle leda mig till honom. Precis när jag rusade in mellan granarna uppfattade jag att knutlampan slocknade. På något sätt hade det känts tryggt att ha den i ryggen. Ett hemmets ljus att återvända till. Jag fortsatte en bit in i skogen innan jag stannade och såg mig om. Snurrade runt och lät ljuset söka sig in mellan stammarna, men överallt såg det likadant ut. Varför såg jag inte mitt hus och ljuset från fönstren? Jag var alldeles intill tomten. Eller var jag inte det? Plötsligt blev jag osäker från vilket håll jag kommit. Allting såg hotfullt och skrämmande ut. Skuggorna spelade mellan träden när jag svepte runt ljuskäglan. Viljan att förfölja fridstöraren hade försvunnit. Jag lyste på marken runt mina fötter. Spåren. Naturligtvis, jag behövde bara följa mina egna spår tillbaka. Jag synade noga de gropar som trampats upp. Snön var lös. Det var svårt att avgöra vilka som var mina spår och vilka jag förföljde. Den ilska jag känt var nu helt borta och hade förbytts mot oro. Mörkret omslöt mig. Kylan kröp tätt intill. Och det jag jagat, vad hade det egentligen varit? Kunde jag vara säker på att det var försäljarens hjälpreda? Hans ord om tingsplats ringde i mina öron. Men vad var det som kunde ta plats? Den mänsklig lag försvann. Till slut bestämde jag mig för en riktning. Om spåret ledde bort från min tomt skulle det snart bära ut för mot älven. Då visste jag, då kunde jag vända. Annars skulle jag snart se huset. Det fanns inga andra alternativ. Jag kunde inte vara många meter in i skogen. Det var upplega. Det var väl därför mitt hus inte syntes. Men någonstans inom mig hade en känsla av tvivel vaknat till liv. Det där jag sett genom kameralinsen. Vad hade det egentligen varit? En gestalt. Men vad? Jag vände mig om och lät ficklampans ljus vandra mellan träden. Skuggorna dansade hotfullt för dess sken. Jag lyssnade intensivt. Ljud av steg hördes inifrån skogen. Jag skyndade mig vidare. Ljuskäglan flackade mellan stammarna i spåren framför mig. Men de bara fortsatte. Skogen verkade bli tätare snarare än att min tomt öppnade sig. Det måste vara fel riktning. Jag vände, fortsatte tillbaka. Nu visste jag. Det här måste vara rätt håll. Men varför kom jag inte fram till tomten? Jag lyssnade. Ljudet av stegen lät närmare. Steg och någonting mer. Något som andades. Jag svängde desperat ficklampan runt åt sidorna. Överallt bildades skuggor som hotfullt sträckte ut sig och förvreds. Jag började springa. Plötsligt delade sig spåret. Jag tvekade. Vilket var mitt eget? Eller var båda spåren mina? Jag böjde mig ner och synade dem noga. De var identiska. Jag tog det vänstra, fortsatte en bit, men snart delade sig igen. Och sedan i ytterligare förgreningar. Stegen runt mig hördes tydligare. Jag fortsatte desperat efter det spår jag stod i. Nya förgreningar, nya val. Jag tog först det högra, sen det vänstra. Till slut var jag omringad av fotspår. Någonting hade vallat in mig. Jag lyssnade. Panikslagen kramade jag yxskaftet och snodde runt för att se vad det var som försökte smyga sig på mig. Men det var bara ljudet av steg och sträva andetag som skvallrade om den fasa som omringat mig. Då såg jag ett ljus mellan träden. Jag stapplade fram och föste undan de snötyngda grenarna. Där låg mitt hus. Jag slängde yxan och ficklampan ifrån mig och sprang allt vad jag orkade. Snön yrde. Knutlampan tändes och en flod av varmt ljus strömmade mot mig. Utan att vända mig om rundade jag gaven, slet upp ytterdörren och ramlade in i farstun. Flåsande låg jag i ljuset på farstumattan och hämtade andan innan jag mödosamt tog mig upp på fötter igen och kunde stänga dörren. Sedan låste jag. Jag frös så jag skakade men lyckades slut koka mig en kopp te som jag spetsade med den sista visken. Sedan satte jag mig huttrande i fåtöljen och stirrade ut genom fönstret. Vad var det som hade hänt? Hade jag villat bort mig och lyckats skrämma upp mig själv till den grad att jag trott på försäljarens ord? Trott att något där borta förföljt mig? Kanske var det visken som påverkat mitt omdöme. Tankfullt plockade jag upp mobilen och klickade på appen. Knutlappan hade gått igång. Kameran borde ha blivit aktiverad. Jag spolade tillbaka. På filmen syntes ljuset, snön och hur jag kom springande bort från skogen. Jag såg inte klok ut. Vettskrämd. De otympliga stövlarna som med ansträngda kliv tog sig fram genom snön. Den oknäppta jackan stod som en mantel bakom mig. Jag suckade och ruskade på huvudet åt min dumhet medan jag betraktade hur jag stapplat fram mot husknuten. Då såg jag det. Bakom mig. Jag var tvungen att spola tillbaka. Där! Det jag först trott var en skugga framträdde nu tydligt på skärmen. Jag hade inte sprungit ensam. Bakom mig löpte en mörk gestalt tätt i mina fotspår och i dess hand såg jag äggen på vedyxan glimma. Den hade kommit efter mig, förföljt mig. Jag trodde inte mina ögon. Linsen hade fångat den. Jag la ner mobilen i knät och lyssnade. Plötsligt hörde jag någon andas tungt inne i huset.
Du har lyssnat till podden Gammelgrav med noveller av Erik Nilshammar.
Läser gör Magnus Johansson och producerat har Erik Thoresson gjort. Jag heter Sara Sunnefeldt. Tack för att du har lyssnat.